Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i:et är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till podden! Idag ska vi kika lite på vikingatiden, ni vet den här tidsåldern då skandinaverna seglade runt i Europa och härjade och plundrade. Eller hur var det egentligen? Bakom våra schablonbilder av vikingarna alltså. Det tar vi reda på nu tycker jag. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Vikingatiden är perioden mellan sent 700-tal och cirka 1100 efter Kristus. Under perioden utvecklades skeppsbyggarkonsten och skandinaver började plundra kustbygder över hela Europa, men också bedriva handel och kolonisera områden. Merparten av befolkningen i Norden levde dock helt fredligt och betecknades knappast som vikingar. Den som ska berätta för oss om vikingatiden är Adam Westlund. Han är medeltidshistoriker och har arbetat på ett flertal museer som Medeltidsmuseet och Kungliga slottet. Han är också ett stort Tolkien-fan och vann TV4s frågesport Fantasterna på temat Sagan om ringen. Varsågoda, allt du vill att veta om vikingarna med Adam Westlund.
Då säger jag hej och välkommen till Adam Westlund, medeltidshistoriker.
Tack så mycket.
Vi ska prata om vikingar och... Alltså, hur började ditt intresse för historia i allmänhet och vikingar i synnerhet?
Mitt intresse för historia började för väldigt länge sedan. Jag var 6 år tror jag. Och min mamma köpte Sveriges historia för barn. Sån här fyrbands utgåva med bilder och så här. Det tyckte jag var jättebra. Tyckte de var jättespännande, läste de massor av gånger. Och min farmor var ganska historieintresserad också. Hon läste mycket populär historia och berättade och så där. Vikingar, det har väl kommit efterhand. Det tror jag, om jag ska vara ärlig, kommer från någon lite barnslig grej när man var 8 år och klädde ut sig till riddare och sånt. Och vikingar var häftiga på den tiden. Och sen så tror jag att både vikingatiden och medeltiden är de saker som har hängt i längst. Och det blev sen medeltiden som jag gav mig in på universitetet och sådär.
Om man ska ringa in vikingatiden då, när infaller den?
Ja, alltså... Med alla historiska epoker så är det förstås så att det inte är någon som vaknar en dag och kommer på att oj, det är vikingatiden idag. Men vikingatiden har ändå ganska tydliga ramar. Man brukar säga att vikingatiden startar ungefär 790. Ganska många använder anfallet på klostret Lindisfarne i England 793. Men det finns några sådana där angrepp strax tidigare också, men runt 790. Och så brukar man säga att vikingatiden slutar någonstans mellan 1050 och 1100. Det är också lite olika. Men man kan väl säga att det är den här perioden som ringas in av vikingatågen, alltså stora plundrings- och krigståg och även handelsexpeditioner. Och de tonar ut lite grann efter den här perioden.
Om man kikar då runt strax innan år 800, hur såg Skandinavien ut politiskt sett? Var fanns det några riken?
Ja, man kan säga så att det är mycket som var väldigt annorlunda på den tiden. För det första så fanns det inga territoriella riken på det sättet, utan makten var väldigt lokal. Folk levde väldigt utspritt. Det var väldigt små samlingar av människor på varje ställe. Och de gånger det fanns hövdingar, små hövdingar, och deras makt varierade fram och tillbaka. Och de gånger det fanns kungar så hade de en ganska bräcklig makt, som de var överherrad. Man hade alltså fått trohetseder från vissa andra såna här hövdingar. Och makten var väldigt centrerad i dem. Det gjorde att det fanns, när det uppstod kungariken, vilket det gjorde då och då, så var det väldigt flytande gränser mellan dem. Det var inte så att du bodde precis här och det betyder att du är utanför Danmark, utan det hade väldigt mycket att göra med liksom kontakten mellan olika delar av överklassen, och det kunde vara väldigt flytande vad ett rike började och ett annat slutade och sådär. Runt år 800 så började i Danmark formas lite större riksbildningar, men Sverige och Norge tar ett bra tag på sig fortfarande innan det blir mer enade riken.
Och sen så, precis som man lärde sig i historieböckerna, så var det vatten som var den viktigaste farleden, vilket gjorde att alltså, de här kustområdena var väldigt, alltså både befolkade och beresta, och alltså skogsbygderna kanske var ännu glesare än vad de är idag.
Precis, och det kan man också tänka sig. Om man nu tänker sig som olika stammar, svear och götar och daner och norrmän och så här, så är det ju också ganska logiska geografiska avskiljningar mellan de här. Alltså att Smålandsskogarna och sjöarna med Vänern och Vättern och det där, det avskiljer liksom en kustzon från Svealand och norra Götaland, kan man säga, de delarna. Och det blir en ganska logisk så där, ett logiskt gränsland. Men som du säger, det gick också mycket fortare att färdas på vattnet. Och det kan man till exempel tänka att Svealand eller området runt Mälardalen var en av de mer befolkade delarna av det som vi idag kallar för Sverige då, därför att det fanns väldigt mycket vattenvägar. Det var extremt viktigt.
Men hur såg samhällena ut då? Var det självägande bönder? Jag vet ju att det fanns trälar också.
Man skulle nog kunna säga att den största klyftan i samhället var den mellan trälar och fria. För trälar hade ju inget människovärde, de hade ett penningvärde. Man kunde köpa och sälja trälar, och de hade ett värde som kunde jämföras med boskap och sådär. Men sen så är det ju såklart alltid mer komplext än så. Det finns exempel på trälar som har gjort viktiga uppgifter, som har blivit väldigt välbehandlade. Vi vet folk som har blivit frigivna och sådär. Så det är inte ett helt statiskt samhälle på det sättet heller. Sen finns det ju det är inte ett egalitärt samhälle ens bland de fria, utan vi har ju en aristokrati, eller en rikare klass helt enkelt. Och dess ideal är ganska olika, skulle jag säga, annorlunda från det vanliga folket. Men det viktiga att förstå, som en vanlig grej som folk inte riktigt tänker på med den här perioden, är att de flesta människor var jordbrukare. Så att, som du säger, det är gott om bönder. De flesta människor skulle aldrig sätta sig på en båt och åka någon annanstans, även om vi kommer prata mycket om den delen av samhället under det här samtalet, antar jag.
Men när man hör om vikingarna så får man en känsla av att det var trots allt en ganska platt organisation. När de var ute i fälttåg, det var någon kung i Normandie eller Bretagne som sa, jag vill prata med er ledare, och så sa någon av vikingarna, men vi har ingen ledare.
Man kan väl säga så här, att de som gav sig ut, de tillhörde redan, kan man säga, något av ett överklassskikt många gånger, inte alla förstås. Men man kan väl säga att det handlar väldigt ofta om en hövding och hans följesmän. Alltså att man har en hird eller en liv, och det är alltså en grupp krigare som är knutna som en livvakt ungefär till en, kan man säga. Sen så kunde man ju såklart plocka med sig andra lokala män på sån här fälttåg. Eller vikingatåg också. Så att, men ja, det finns en del forskare som argumenterar för det här med att det är liksom något av ett plattare samhälle, och att bonde på vikingatiden har en annan innebörd än bonde på medeltiden. Alltså att du har en högre samhällsklass, och att du har mer att säga till om. Sen har vi ju sådana här samhällen som Island där det egentligen inte finns, alltså Island har ju ingen befolkning innan vikingatiden, utan vikingarna bosätter sig där. Och det är ju ett samhälle utan en kung och utan så här. Och där blir det ju något av mer av ett maffiastyre där man har en kvasidemokratiskt styrelsesätt, men där det handlar om att personen som har blivit angripen på något sätt själv måste driva igenom bestraffningen, även om tinget bestämmer att den här personen ska böta eller vad han nu ska göra. Och det gör ju att makt går först i alla fall många gånger.
Vad var det då som gjorde att skandinaverna började att röra sig utanför sitt eget område?
Det här är ju en ganska debatterad eller omdebatterad fråga, och det finns många olika teorier från olika håll, kan man säga. Och några av de äldre teorierna, det är att det skulle vara överbefolkning, att det är framförallt män som drar ut för att de inte kan hitta kvinnor hemma och plundra, eller att man söker sig nya landområden. Det är inte lika många som tror på det idag. Och en annan sån äldre teori handlar om att det skulle vara någon sorts hämnd för kristen mission, vilket redan i början av vikingatiden har satt igång i Norden. Jag tror inte särskilt mycket på någon av de teorierna. Jag skulle hävda att det snarare handlar om att ta tillfället i akt, för att det är stökigt i Centraleuropa, och det finns i den här perioden. Det uppstår, kan man säga, maktvakuum där det är lättare att slå till mot olika ställen. Och man inser att man kan göra sig rik på det här. Sån här verksamhet har ju funnits innan. Det är ju inte första gången som folk drar ut på liksom härnadståg med båtar. Men det sker i mycket större skala. Jag skulle hävda att det handlar om att man kan. Alltså att det lönar sig. Folk ser att, oj, de kommer hem med jättemycket pengar. Eller, det där verkar ju bra. Så att det är att tillfället gör tjuven, eller vad man ska säga. Ja, lite så.
Vikingarna har ju ett rykte då att vara speciellt krigiska och blodtörstiga när de åkte ut och härjade. Stämmer den här bilden?
Till viss del, ska jag säga. Det är ju en period av väldigt många angrepp. Man bränner och plundrar platser. Det är mord och våldtäkter och alla möjliga hemska dåd. Så på det sättet, och man förslavar människor och så här. Det är klart att det är en realitet, det hände. Men sen så har man överdrivit den bilden, ska man säga. Och det kommer vi kanske komma in på när det hände och varför och hur och sådär. Men det är någonting som i modern tid har blivit den enda bilden av den här perioden. Och man ska fortfarande komma ihåg då, som jag nämnde förut, att de allra flesta människor stannade hemma och odlade jorden och hade djur. Och det finns också ganska mycket handelståg från Norden som inte alls har att göra med plundring. Men det är en turbulent period och det utgår väldigt mycket arméer och plundrarband från Norden. Så att helt avskriva och säga att vikingen är missförstådd, det är också vitmålare, kan man säga.
Just det. Men när vi ändå pratar om bilden av vikingen, hur har den förändrats över tid?
Alltså, där kommer ju 1800-talet in väldigt starkt. För att den bild som många i Sverige fortfarande bär med sig idag skulle jag hävda kommer från 1800-talet. Och på 1800-talet så har vi en nationalistisk våg över Europa. Och man vill framhäva sina stora förfäder. Och i Norden så väljer man vikingarna. I Sverige är det vissa som vill hävda det nationella traumat i förlusten av Finland, i Ryssland. Att efter det så måste man på något sätt kompensera för att visa varför landet fortfarande är stort. Och då väljer man de här förfäderna som sätter skräck i Europa, och att man bygger den här bilden. Men det blir också, förutom att man bygger vikingen som väldigt väldigt krigisk och väldigt brutal och så här, så gör man ju också en väldigt idealiserad bild. Vi har såna här dikter av Tegnér och Geijer, och där liksom vikingen låter handelsskeppen gå och man slåss bara med andra som är också krigare, och det är ju bara larv. Alltså det finns väldigt mycket sånt där. Så man bygger vikingen nästan som någon sorts hednisk riddare, kan man säga. Och riddaren kanske inte heller är riktigt så, men du förstår vad jag menar, ridderlighetsideal och sådär. Och det ligger ganska långt ifrån realiteten, ska jag säga. Och man, sen har väl forskningen i modern tid gjort sitt bästa för att liksom, för att neutralisera den här bilden.
Men när vi ändå är inne på det, finns det fler vanliga missuppfattningar om vikingarna som vi kan...
Det första och vanligaste, det är ju, och det är ändå ganska många som börjar lära sig, det är det här med hornen. För att fortfarande så associeras vikingar väldigt mycket med horn på hjälmen. Och det finns väldigt få belägg för att det skulle ha skett. Det kan ha funnits på någon sorts rituell hjälm. Men framförallt så är det väldigt puckat att ha horn på en hjälm. För poängen med en hjälm är att om du blir slagen i huvudet så ska vapnet halka av huvudet och du ska inte få all kraft av slaget i huvudet. Men om du har ett horn, då fastnar vapnet i hornet och då får du hela smällen i huvudet ändå. Så ett horn hade varit väldigt dumt. Det uppfinns på 1800-talet i princip i nationalistisk konst. Men det är ändå ganska många som börjar lära sig att det inte var så. Sen så har vi ju till exempel att man överhuvudtaget kallar hela befolkningen vid den här tiden för vikingar. Det är ju ganska petigt av mig. Jag har själv gjort det flera gånger redan i den här, men man måste samtidigt anpassa sig till realiteten. Men viking egentligen, det är någon som drar i viking, alltså drar ut på sånt här, på en sån här expedition, plundrings- eller kanske handelståg. Och det bör man egentligen inte applicera alls på hela befolkningen vid den här tiden.
Vi har redan varit inne på det lite grann, men vikingarna täcker ju in ett enormt område i Europa och även i Asien. Kan du skissa upp lite grann var man reste någonstans?
Absolut. Om vi tänker då, vi måste utgå då från dagens Danmark, Norge och Sverige, för det är därifrån tågen utgår. Och om vi börjar österut så är det då mest, om vi ska prata sådana termer, svenska vikingar som ger sig av österut. Och då ger man sig ner för de ryska floderna. Och på vissa ställen får man dra skeppen över mellan floder, men det ändå finns nästan kontinuerliga vattenvägar hela vägen ner till dagens Turkiet, Konstantinopel, som då är fortfarande bysantiska riket, alltså Östrom, vilket är en gigantisk stad, en av världens största vid den här tiden.
Och där har man ju det här klassiska vikingaklottret då i Hagia Sophia.
Precis, ja. Precis. Och de tar sig faktiskt ännu längre österut än Konstantinopel. Det finns en del tåg som tar sig ner i Kaspiska havet till och med, så det är ytterligare lite österut. Så det är nog den östligaste sträckningen. Den västligaste tar sig ända till dagens Kanada, till Newfoundland och Labrador och Lance och Medoux, som alla ligger där på Kanadas kust kan man säga.
Och det är Leif Eriksson?
Det är Leif Eriksson och ett gäng andra som alltså utgår från Grönland. Man hoppar i etapper. Det är främst folk från Norge från början som ger sig av till Island. Island har varit befolkat ett tag. Då ger sig Erik Röde av tvungen, för han kan inte åka tillbaka till Norge och han kan inte stanna på Island, så han drar västerut till Grönland. Han gissar alltså att det finns någonting där och sticker västerut och säger hoppas vi hittar något. Och sen från Grönland så gör man ytterligare, Grönland har ju inte trä, och då ger man sig av för att leta bland annat, det finns olika skäl tror jag, men man är helt säker på att vikingarna har nått Kanada. Det finns rester av byggnader och det finns myntfynd.
Och sen när det gäller, de tar sig långt ner i Spanien också.
Precis, till och med, det finns några enstaka tillslag i Nordafrika till och med, i dagens Marocko. Men och de främst danska då, om vi ska prata i sådana termer, vikingar tar sig ner längs kusten i Frankrike, Spanien och så in i Medelhavet. Och då når de det som idag är franska rivieran och även norra Italien.
När det gäller själva erövringsdelen av de här fälttågen då, vad var det som gjorde att vikingarna var så effektiva i att kriga och erövra?
Här måste man också distingera så att i början av vikingatiden så är det inte så mycket erövringståg. Det sker ibland, alltså att det i praktiken blir så. Vi har den stora armén som ger sig på England på 860-talet och sen biter man sig fast i England och hänger kvar till början av 900-talet i alla fall och är nära att knäcka det anglosaxiska engelska kungadömet. Men i praktiken ska jag säga att de flesta av tågen i början av vikingatiden är plundringståg. mer småskaliga och har inga permanenta syften. Medan på slutet, då har vi ett par riktiga, alltså där hela syftet är att erövra. Till exempel Sven Tveskägg som erövrar England, han blev Englands kung 1013. Då är det en stor armé som ger sig av med syftet med att invadera och ta över. Men jag skulle säga att i början då, under de här plundringstågen, så har vikingen, eller vikingaarméerna, en stor fördel. Och vikingarna är extremt mobila. Och det är den stora, stora fördelen. Man jobbar med långskeppen som är extremt flatbottnade, så de kan ta sig djupt in på floder. De kommer väldigt fort. De angriper platser, till exempel kloster och andra sådana saker. Och lämnar platsen direkt igen. Så att många gånger när hjälpen kommer så har de varit borta länge redan. Och då slår de till på nästa ställe, och det är, man kan aldrig riktigt veta var skeppen ska dyka upp.
Smash and grab.
Precis, det är verkligen smash and grab, och det är definitivt den stora, stora fördelen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men när vi ändå är inne på det, kan du säga någonting om vikingarnas stridskonst?
Om man tittar på bilden av vikingarna, alltså den, om man föreställer sig en viking, så här. Om man är helt oinitierad så kanske man börjar tänka sig så här hornhjälmar och sånt som vi pratade om från början. Men om man tänker att man vet lite grann om vikingar, då är det många som tänker sig en man med ringbrynja och en sån här konisk hjälm, alltså en sån här lite toppig hjälm på huvudet, med nässkydd och ett svärd och en rund sköld. Och delar av det här stämmer, men det där har ju en vikingahövding, skulle jag vilja hävda, huvudsakligen från den här perioden. Att svärdet är ganska dyrt och kostbart, och är inte var mans egendom, och ringbrynjan än mer så. Så jag skulle säga att du har en överklass eller krigarklass som kanske kan klä sig så, medan de flesta som ingår i till exempel ledungen, som är liksom det svenska försvarssystemet under den här perioden, hade nog ett spjut och en sköld och ingenting för att skydda kroppen sen. Det finns då de som tror, och jag tycker att det låter ganska troligt, att vikingen använde skölden på ett mer offensivt sätt än många kanske har tänkt sig. Att man höll skölden platt, alltså man hade kanten mot motståndaren. Och att man försökte liksom stöta mot varandras sköldar för att skapa öppningar för svärdet och såna här saker. Så att sköldanvändningen, det är inte liksom något som är helt belagt. Men det är någonting som jag tror ganska mycket på. Sen så har vi ju ganska tydligt att vikingarna liksom inte så mycket strider i enheter. Det är ganska individuell strid.
Men var det mycket att de bara rusade fram och bara attackerade?
Det kan man nog tänka sig. Sen så finns det ju så att på slagfälten När de utkämpar stora slag i till exempel England, då är de ju organiserade. Men det måste de ju vara, annars är det kört. Men här kan man säga att där strider stora delar av, i alla fall Nordeuropa eller stora delar av Europa på samma sätt. Det är sköldmuren. Man bygger en mur av män som alla skyddar både sig själva och en del av killen bredvid sig med skölden. Och sen så försöker du svinga över och under. Och de här slagen tar jättelång tid och de är ju fruktansvärda att man hamnar fast i den här klämda saken. Och egentligen kan man säga då att slaget avgörs när den ena sidan börjar försöka dra sig tillbaka. För när sköldmuren spricker så är man väldigt utsatt. Det är ganska blandat med vapnen. Skölden är väldigt, väldigt viktig för de flesta har inte så mycket rustning och skölden skyddar en stor del av kroppen. Men annars har du har spjutet, du har den långa tvåhandsyxan, som kan kallas danyxan eller Danax på engelska ganska ofta.
Men då hade man ingen sköld?
Nej, då måste du svinga båda med och då är man ju väldigt utsatt. Det kräver mycket större skicklighet för att ett spjut skulle jag säga är det lättaste vapnet att hantera för en nybörjare. Därför att du har lång räckvidd och du kan röra spjutet tillbaka väldigt fort om du missar. För du kan stöta snabbt, du kan hålla fienden på avstånd och sådär. Du kan slå om du måste och sådär. Svärdet är också ganska flexibelt, svärdet och skölden. Att du kan hugga snabbt, du kan ändra riktning, du kan parera och sådär. Yxan däremot är ett svårt vapen att hantera för att när du väl har svingat, då, framförallt med en tvåhandsyxa, då är svingen igång. Och då gäller det att du träffar någonting, eller åtminstone att du hinner tillbaka med yxan innan någon annan hugger dig. Så att jag skulle säga att det är ett mycket svårare vapen att hantera. Om jag skulle bli droppad på ett vikingatida slagfält och de skulle fråga vad vill du ha för vapen, då skulle jag garanterat be om spjut och sköld, eftersom det är störst chans att överleva då, ska jag säga.
Jag hade nog sagt, kan jag vara längst bak och laga mat?
Absolut, det hade jag också sagt. Krig är fruktansvärt, men om man var tvungen, då hade jag nog valt det i ren överlevnadsinstinkt, tror jag.
Hur påverkade asatron vikingarnas beslut att ge sig ut i världen och liksom hur man interagerade med andra och deras stridande?
Asatron är ju också, eller den vikingatida religionen är ju också någonting som jag skulle hävda är ganska missförstått idag. Den bild vi har av vikingatida religion är ju väldigt, väldigt mycket överklassens religion. De texter vi har kvar som huvudsakligen härstammar från efterperioden. Vi vet inte riktigt exakt hur gammal poetiska Eddan är till exempel. Men Snorres Edda är ju definitivt, den är skriven på 1200-talet. Den bilden vi får där, den skulle jag säga inte är representativ för de allra flesta människor. Till exempel, idag så framställs ju den här religionen som mycket mer institutionaliserad än vad den var. Att man får en bild av att det finns ett fast gudasystem där alla har tydliga roller som inte överlappar varandra och Oden är den högsta guden och sen kommer de och sådär. Och jag skulle säga att de stora befolkningsflertalet dyrkade inte Oden främst. Oden är en härskarnas och krigarnas gud. Och därför får vi väldigt mycket Oden med oss, därför att det är det som har överlevt i materialet. Men om du tittar på ortnamn så ser du ju att liksom Frej och Thor, i alla fall framförallt i Sverige, är Frej jättepopulär, verkar det som. Och vi har andra gudar som är nästan helt bortglömda idag som syns mycket i ortnamnsmaterial, som Ull till exempel.
Var inte det någon skidåkningsgud?
Jo, det är ungefär det som finns kvar, men man tror att Ull kan vara en tidig liksom, vet du, fruktbarhetsjakt och det, alltså att det är från en lite tidigare epok, men han har trängts undan sen.
Men skulle du säga att det fanns vissa som hade liksom en Thor-kult och vissa som hade en frö eller frejkult?
Jo, men lite så kan man säga, att jag tror att det är regionalt. Sen så fanns det ju som sagt inga liksom, det fanns ju ingen central text man kunde förhålla sig på som kristendomen eller så, utan det fanns säkert jättestora variationer i hur man uppfattade saker. Myterna förändrades man kan tänka lite på hinduismen, där det också finns väldigt mycket gudar, och att den ser väldigt olika ut regionalt. Det finns väldigt många olika sätt att uppfatta gudarna och prioritera gudarna även på det lokala planet, skulle jag säga. Så att jag tror att man valde lite vilka gudar man brydde sig mest om, de man tyckte kunde hjälpa en mest i ens livssituation. Och sen så behövde man ofta förhålla sig, tror jag också ändå. Alltså Oden är ju en ganska obehaglig gud på många sätt. Så jag tror att många kanske skulle försöka hålla Oden ifrån sig snarare, medan härskarna var de som kunde omfamna Odens ideal, att det var liksom ge lycka i striden och liksom visdomen från andra sidan döden och sådär. Så att det är liksom en överklassgud, Oden.
Men det här med den, liksom den samlade mytologin om världens skapelse och gudarna och Valhall och Ragnarök och allt det där, det är liksom någon slags efterhandsförpackning av allting.
Det är svårt att säga exakt vad som finns med. Det är också ganska omdebatterat. Till exempel, det finns de som hävdar att Valhall är ganska sent, ett ganska sent tillskott som skulle kunna vara inspirerat av kristendomen. Alltså att Valhall dyker upp i religionen här på 700- eller 800-talet. Man har hört om kristna himlen och liksom bygger ett eget koncept. Sen finns det andra som inte alls tror på det, men det är inte helt säkert. Och det man definitivt kan säga, tror jag i alla fall, är att de här myterna har säkert sett väldigt olika ut. Och vi har fått en version av dem serverad till oss, och även i det textmaterial vi har kvar så är inte bilden helt entydig. Det ser lite olika ut i hur man skildrar olika aspekter av skapelsen och undergången och andra myter och sådär. Så att det är helt säkert så att det fanns en större bredd och variation.
Heder och ära verkar ha spelat ganska stor roll för vikingarna. Hur tog det sig i uttryck?
Båda de här sakerna är, skulle jag säga, mer en överklassgrej än en folkgrej förstås. Men framförallt ära. Och man citerar ju ofta den här kända strofen ur Havamal, alltså den höges tal från den poetiska Eddan, som är, man kan säga, Odens råd till människan. Och då är den går i Erik Brates översättning så här: fä dör, fränder dö, även själv skiljes du hädan, men ett vet jag som aldrig dör, dom över död man. Alltså det vill säga att även om du dör och dina djur dör och din familj dör, så det som aldrig kommer dö är vad folk säger om det efter att du har dött. Och det är ju ärebegreppet väldigt starkt, kan man säga. Och om man då tänker sig det skikt av samhället som tänkte sig att man skulle liksom göra stora dåd på slagfältet och liksom fästa hos Oden, då är det klart så att det påverkar på så vis att det är viktigare att göra ett namn för sig eller att märkas än att ha liksom vara snusförnuftig och liksom skydda sig själv från fara eller sådär. Så det spelar ju absolut in. Och det kan man också se på vikingatida maktstrukturer. Om man tittar på vikingatida sagor, hur folk skaffar sig makt, så kan man se att man ger gåvor väldigt mycket. Man illustrerar sin egen överlägsenhet genom gåvor. För det skapade prestige. Den andra personen kommer inte kunna ge en lika fin gåva tillbaka till dig. Då har du visat för honom eller henne att du är överställd. Du har också det här med heder som du pratade om. Då har du ju blodsfejderna som ett exempel. Att där, om någon har dödat någon i din släkt, så blir du tvungen, det är lite maffiasamhälle där också, du blir tvungen att slå tillbaka, mörda någon i den släkten också, för att inte liksom tappa ansiktet.
Men om man hade gjort det då, var det slut då?
Nej. Det var ju det som var problemet. Det fortsatte och fortsatte och fortsatte.
Du nämner de här isländska sagorna, det är ju en källa. Och sen har vi runstenarna och sen har vi då alla arkeologiska fynd. Hur värderar man de här olika källorna? Och hur kan man tillsammans med dem bygga någon typ av bild av vikingatiden? Vad tar man från de olika?
Det här är ju ett enormt område förstås. Alltså det är en jättestor fråga. Men om man ska en första uppdelning kan man väl säga att historiker håller på med textkällor och arkeologer håller på med saker och ben och allt annat, sådana fyndkällor kan man säga. Och det är ju mest arkeologerna som får ta ansvar för vikingatiden, för vi har inte så mycket text, framförallt inte producerad i Norden. Vi har en ganska många utifrån vittnesmål från andra delar av Europa där man skriver mer. Men det är mer än arkeologernas epok, kan man säga. Och det du nämnde runstenarna till exempel. Det finns ju gravfynd, man hittar föremål, man hittar stolphål efter byggnader. Man kan hitta rester av byggnader ibland. namnforskning är också en sak som spelar in. Så vi har liksom språkvetare som är, gör viktiga bidrag också. Men
både personnamn och ortnamn då?
Ja, ja, men kanske framförallt ortnamn. För du kan se hur de har förändrats, var de har varit från början. Och från namn kan du till exempel dra slutsatser om det här med gudar. Därför att du har väldigt mycket... Du har Ullevi och Ullevål har du ull i. Du har Torsåkra, du har...
Frövi.
Ja, precis. Och du, så att det finns en väldigt massa sådana med gudanamnen. Och då kan man se koncentrationer på vissa ställen. Var är det vanligt att namnen innehåller det här gudanamnet till exempel? Och det tyder på att den här guden har en större, viktigare ställning. Det är inte helt säkert förstås, men det kan ge oss någon hint. Men det finns flera olika saker man kan ta reda på från namn också, men det är ett exempel. Sen så från arkeologiska fynd så kan vi ta reda på massor med saker. Man kan få reda på saker om handelsvägar, man kan se var det finns mynt. Vi har den här lilla Buddha-statyn till exempel som vi hittade i Sverige. Det visar hur långt de här handelsvägarna sträckte sig. Det finns jättemycket arabiska mynt i Sverige, Gotland till exempel. Så man kan se liksom den vägen. Vi kan se praktiska levnadsförhållanden på fynd av hur bodde folk, vad använde man för redskap. Men det är ganska självförklarande saker. Men sen så om vi tittar på gravar så kan man titta på vilka som verkar ha haft maktställningar. Liksom, hur stora begravningen varit? Finns det symboliska saker i hur de är begravda? Liksom, vilka föremål har de fått med sig? Och sånt där kan också säga någonting om religionen såklart. Vad behövde du ha med dig till andra sidan? Hur tänker man på livet efter detta? Är du i gravhögen eller är du i någon sorts dödsrike eller så? Och sen så kan man kan få reda på saker om ideal på sådana sätt också, till exempel saker man får med sig och sådär. Man kan ibland se kulturella förändringar, att ett visst gravskick sprider sig. Och det, nu pratar vi inte bara vikingatiden såklart, utan så jobbar arkeologer väldigt mycket, att man ser ett visst sätt att begrava sig plötsligt dyker upp på ett annat ställe, kan man dra ganska mycket slutsatser om. Ja, man kan se var man bosätter sig. Man kan se hur liksom bosättningar förflyttar sig. Och runstenars placering i vägar och sådär visar på viktiga leder. För man placerar dem där folk kommer passera och kan se runstenen. Så att det finns, alltså, som sagt, det här lyfter jag bara små frön av vad man kan göra med olika sorters material. Men det är ju en gigantisk fråga sammantaget. Man kan väl säga så att om man kan pussla ihop de här olika fynden eller olika källorna vi har, så kan man bygga en mer enhetlig bild på olika sätt. Och man får hela tiden nyansera bilden med, om vi har texter från Norden och vi har texter från kristet område, och måste man hela tiden ha sådana källkritiska överväganden med sig. Man tänker att den här personen är kristen, han vill framställa vikingarna på ett visst sätt. Han vill kanske se till att det skickas hjälp eller att att det blir hårdare tag. Då är det viktigt att liksom trycka på våldet och liksom det barbariska. Så man måste hela tiden tänka på sånt här. Den här personen kanske kommer utifrån på ett annat sätt, förstår inte vad han ser. Vi har den här väldigt omdebatterade källan Ibn Fadlan, som är en arabisk skribent 900-talet, som möter just Rosas i Ryssland, som man tolkar som nordmän. Och det är en jätteintressant källa, men det är inte alls säkert att han... Dels kan man tänka att han hittar på lite grann för att göra en spännande story hemma. Dels kan man också tänka att han inte riktigt fattar innebörden i allting han ser. Så att det är otroligt många överväganden som kommer in när man ska teckna en helhetsbild av en epok.
Vad vet vi om kvinnornas ställning i de här samhällena?
Vikingatiden har ju traditionellt skildrats, kan man säga, som en extremt manlig epok. Alltså att den här nationalistiska 1800-talsbilden som verkar som att kvinnorna inte existerar överhuvudtaget. Om man ser kvinnor på sådana här 1800-talsmålningar med vikingar överhuvudtaget, så är det bara att de blir bortburna över axeln. Liksom. Och det är ju ett av de områden där man har ändrat bilden mest faktiskt. Om man ska börja med liksom hur det genuskontraktet såg ut, eller vad man ska säga, hur könsrollerna såg ut, så kan man säga att det är fortfarande så generellt så att mannen har mer inflytande i det vikingatida samhället. Och det offentliga livet tillhör i princip helt mannen. Kvinnan ska inte ut i liksom, på Island till exempel ska inte komma till tinget och sådär. Men kvinnan har ganska mycket makt i hemmet. Kvinnan har en ring med nycklar som symboliserar att hon har makt över gården. Arbetsuppgifterna dagligen så finns det också en ganska strikt genusuppdelning, verkar det som. Att mannen plöjer, mannen jagar, mannen bygger, kvinnan mjölkar korna, sköter barnen, bakar brödet och sådana saker. Men kvinnans ställning är starkare än i många andra samhällen vid den här tiden, på så sätt att till exempel det går att skilja sig, och kvinnan kan äga egendom. Hon får ett brudpris och en hemgift som båda tillhör henne. Det finns till och med äktenskapsförord från vikingatiden där man gör upp om det skulle äktenskapet ta slut, vem ska få vad, så att säga. Det är sådär dubbelt, att kvinnan på ett sätt så är kvinnan undertryckt, på ett annat sätt så har kvinnan en väldigt viktig samhällsfunktion. Så jag skulle säga att jämfört med ganska många andra samhällen av den typen så har kvinnan en ganska stark ställning, ska jag säga, på vikingatiden.
Norden kristnas ju då från, ja, jag vet inte när det börjar i södra delen av Danmark, men säg någon gång från 900-talet och framåt. Mm. Hur påverkade det vikingarna, dels här på hemmaplan och dels deras vilja då att dra i fält?
Kristendomen börjar ju, vad ska man säga, komma i kontakt med Skandinavien ganska tidigt. Och det sker ju redan innan vikingatiden, att man vet att kristendomen finns så att den liksom, och kristendomen gör ju framstötar, man försöker missionera i Skandinavien. Det som sen händer då är att Danmark börjar ju kristnas fortare, närmare kontakt med kontinenten. Harald Blåtand blir kristen till exempel, och där ser vi en nyckel, att när kungarna blir kristna så använder de kristendomen som jag nämnde lite grann förut, som ett nytt maktmedel. Kungarna och kristendomen börjar skapa en allians, för det kristendomen vill in i Norden, och kungarna vill använda sig av kristendomens verktyg på olika sätt för att bygga en ny sorts kungamakt. Men det här som du säger med erövringståg och så här, det påverkar faktiskt inte så mycket som man skulle kunna tro, för att jag menar, många danskar är kristna, eller på danska område är kristna redan på 900-talet, och då är det ganska långt kvar fortfarande. Och du har de här stora erövringstågen av England som sker långt efter det till exempel. Så att det där är, förut pratade man väldigt mycket om kristendomen som, ska man säga, att nu går det inte att anfalla dem längre och så här. Och det finns kanske en aspekt av det, som till exempel när i Normandie, där franska kungen ger vikingahövdingen Rollo en grevetitel över Normandie, tvingar honom, eller kommer överens med honom om att han ska bli kristen, för att han tänker att det ska blockera vikingarna. Och det funkar. Mm. Det slutar nästan plundras på den kusten helt och hållet efter Rollo och hans män slår sig ner i Normandie. Så att det finns kanske någon aspekt av det, men jag skulle säga att det finns inte en tydlig kausalitet här, att de blir kristna och då slutar de bråka på en gång, för det var bara asatroende människor som var dumma och elaka.
Hur påverkade vikingarna de områden där de ändå bosatte sig? Vad ser vi för spår av det idag?
Man kan säga så här, generellt skulle jag vilja hävda att vikingarna var väldigt anpassliga. Vikingarna som slår sig ner på olika platser sugs ofta upp i lokalbefolkningen. Ibland så skapas det liksom någon sorts blandkulturer, att det kommer in lite av deras kultur också. Men generellt så ser man inte så jättestora kulturella spår av vikingarna. Som vi pratade om, nämnde Normandie alldeles nyss. Där de är inte så många, de flesta av dem slår sig ner på kusten och de är definitivt färre än lokalbefolkningen. De gifter in sig i lokalbefolkningen och bara, ja, efter inte så lång tid så kan man knappt märka någon påverkan från det. Vi har samma sak på på Irland och i Skottland och sådär, att det finns ganska mycket uppblandning mellan kulturerna, och vikingarna liksom är beredda att plocka på sig de kulturella accessoarer som finns där, framförallt när man slår sig ned där mer permanent. Men vi har ju såklart lite rester av vikingatiden på olika ställen. Vi har ortnamn, ganska mycket ortnamn i England och sådär. Alla ortnamn som slutar på by och Thorpe och sådana där saker är ju, i princip alla de är ju nordiska. Vi har Kirk i Skottland, det är ju kyrka, alltså Falkirk till exempel. Så där kan man se en påverkan såklart. Sen så finns det ju en del runstenar och lite lämnade artefakter på olika ställen. Men jag skulle säga att det jag ändå vill trycka på är då att vikingarna var ganska, om man ska ha ett svepande statement här, ganska kosmopolitiska på det sättet. Att man anpassar sig till det man är i, och det är samma sak med Väringagardet, alltså de antagligen då svenska inom citationstänker vikingar som ger sig av österut och tas i tjänst som en sorts livvakt eller en elitenhet nere hos kejsaren i Konstantinopel. De anpassar sig till det livet. Några av dem återvänder hem sen. Och det har jag alltid tyckt är en av de roligaste bilderna från hela den här epoken. För Konstantinopel är ju en jättestad med 1 miljon invånare i den här perioden. Och om vi pratar om att Birka kanske hade 300 invånare och Hedeby kanske 1000. Tänk dig då att man har växt upp i en ensam gård, men kanske man har träffat 40 personer regelbundet i sitt liv. Ger sig ut, tjänar 15-20 år nere i världens största stad där det finns allt. Det finns tillgång till allting, det är en kosmopolitisk värld, det är handel, det är liksom, det finns kryddor och tyger och allt möjligt. Och sen så väljer du att åka hem och ska du sitta i den där stugan i skogen och ska försöka förklara för folk där hemma vad du har bott i 10 år. Det måste vara helt obegriplig omställning.
Den här podden heter ju Allt du velat veta. Mm. Har du något ämne förutom ditt eget fält som du, eller utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
En sak som jag har tänkt på ganska många gånger, eftersom jag är väldigt tydligt så här humanist, så är jag ofta fascinerad över hur liksom hur naturvetenskapliga metoder och sånt går till. Så att en sak som jag tycker är spännande men som jag inte vet så mycket om, det är astronomi. Och mycket sån här, hur vet vi egentligen att det är den här gasen på den här planeten jättelångt bort, där vi inte, såna här saker, hur tar vi reda på hur mycket jorden väger utan och så här. Jag kan ju inte förstå lite grann så här, hur räknar vi ut avstånden? Det går säkert på något sätt att mäta. Men så här, hur kan vi få sån detaljerad information om platser vi aldrig har kunnat undersöka?
Det är flera som har önskat det. Så att, det kommer nog fler avsnitt om astronomi
framtiden. Det låter lovande.
Ja. Adam Westlund, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack själv.
Adam Westlund om vikingatiden. Jag hoppas att ni har fått en inblick i vikingarnas värld som passerade de vanligaste klischébilderna. Som vanligt kunde vi fyllt flera avsnitt med det här ämnet. Kanske får vi återkomma med ett separat avsnitt om asatron längre fram. Vi som kommer att göra allt du vill att veta, åtminstone fram till Ragnarök, är Fritti Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.